Hej och välkomna till avsnitt 148 av podcasten En präst och mammut. Med mig Andreas och med dig Kjell.
Ja.
Ja.
Jag märker att du låter inte mer presentera mig själv längre. Jag tycker det är rätt så skönt också. För jag kan inte hitta på något att säga längre.
Nej, men jag tänker ibland så hittar vi på saker. Men ibland känner
ibland
vi
inte det.
Nej, då bara tutar jag på det. Så att, hallå, vi är nu. Det är vi som är här och det vet ju lyssnarna. För nu har de ju följt oss. Vissa sen dag ett och vissa hoppar på längs resans gång och sådär.
Förmodligen är det några som lyssnade från början som inte lyssnar längre också. Det är jag nästan helt säker på.
Det vill jag inte tänka på. men det är roligt, ni som fortsätter vecka ut och vecka in och följa oss och lyssna. Det är vi väldigt tacksamma för. Vi är väldigt glada att få göra den här grejen. Alltså ja. Det
har vi nämnt för oemotsagda liksom.
Dels det. Nej men sen är det så konstigt riktigt, också då, ja. Det har vi varit inne på i podden om mycket privat eller off record. Hur kul det får ta sig en timme i veckan och prata om saker som man aldrig skulle ta sig tid att prata om annars.
Ja, alltså, nej, för det är... ska vi, om vi inte gjorde det här.
Nej, men ska vi boka? Egentligen vore det gott.
Alltså, ja, just det. Det borde vara så.
Att vi inte bara ses. Alltså så här, nu har vi möte, en timmes möte, då ska vi avhandla de här punkterna.
Just det.
Utan att sätta av tid varje vecka. Med olika då kanske.
Ja,
för att,
ja,
så, och så här, jag skulle vilja boka ett möte. Men tänk vad konstigt. Kan vi ses för ett möte? Jag vill prata om det här.
Ja, jag vill prata om försoning.
Ja, jag vill prata om försoning en timme.
Kan vi sitta en timme?
Ja. Det skulle vara gott, det skulle vara utvecklande. Toppen, det skulle hända mycket i kyrkan och i alla andra yrken också. Om man la tid på... Men vad tänker du i den här frågan egentligen? Och jag tror att det skulle gynna oss väldigt mycket. Men den tiden finns inte. Så jag är glad att vi har det forumet här.
Ja, verkligen.
Att vi får,
man får tänka igenom. Det är ju inte så att vi alltid har tänkt igenom allt innan. Vi har ju en idé om ungefär vad vi ska prata om. Men vi har inte tänkt igenom. Och framförallt inte pratat igenom. Vi brukar ju låta bli och...
Ja,
prata
precis.
Så mycket innan just för att då bränner vi guldet innan vi
ja, när vi ses innan ja, då, ja. Då vi, hej, och så
är det bara så i stort sett för att börjar vi diskutera något.
Jag tänker att ibland så kanske det skulle gynna att vi hade mer förberett men ofta blir man ju också så här wow, det slutade där, men det har man ju ingen aning om vad som ska.
Nej, för det är bara för att försvara oss i det fallet att vi inte är alltid väldigt förberedda. Förberedelserna beror på, eller består i att jag plockar fram lite artiklar i tidningen väldigt mycket så. Eller att vi har någon idé, hört något eller så här. Det är ju så förberedelserna går till. Men för att försvara att vi inte alltid förbereder oss mer än så är att de bästa samtalen nästan har blivit på sånt som vi inte trodde skulle bli. Nej. Så. Alltså vi pratar om något, det här ska vi prata lite grann om. Och sen så kommer det vidare och pratar och det blir djupare än vi hade föreställt oss att det skulle bli.
Ja.
Så det är väl så bara generellt med alla, eller med många samtal. Inte bara våra samtal utan samtal som man håller på andra platser och med andra människor. Att hoppsan, blev det här så här? Mm. Det hade jag aldrig förut. Jag trodde vi skulle prata om schemat. Mm. Så här, och så, ja, nu pratar vi om döden. Så är det ju. Jag kommer ihåg att jag hade en lektion om dopet för konfirmanderna och jag fick frågan, tror du att det finns ett liv efter döden? Och det blev plötsligt en helt annan diskussion än vad det skulle vara. Mm. Och till stor del mer givande också än vad det skulle ha blivit annars.
Jag tänker också, men ofta i våra sammanhang så blir det blir oftare sådana samtal än i andras sammanhang. Mm. Alltså på ett, sätter man sig vid ett kyrkkaffe så kan ju det samtalet ta vid på vilket håll som helst. Om det är någon människa sitter där som säger att ja, men, vet du, mitt barn har råkat ut för det här. Ja. Så tar man sig tid för det liksom.
Ja, för tror
och,
så, jag...
och det tror jag inte kanske finns i samma utsträckning på alla arbetsplatser,
nej,
i alla sammanhang.
Och jag är lite inne på det också där, för att jag skulle säga, tror du att vi är två män som sitter här och pratar om livet och döden verkligen, och högt och lågt, men ändå ibland så är det väldigt, väldigt högt. Så tillvida att det är allvar, det är så jag menar. Visst måste vi vara extra privilegierade för att i förra avsnitt så pratade vi om de som bygger murar och sådär till exempel. Alltså då menar vi inte det överförd bemärkelse bygga murar utan verkligen fysiskt bygger murar eller hus eller vad det nu kan vara, gräver gropar. pratar de också om livet och döden? Så de har nog inte möjlighet att sitta en timme kanske och prata om livet och döden. Eller så
nej,
gör de
har inte möjlighet
på det sättet i alla fall.
Och sen har de kanske inte redskapen heller att göra det. För jag tycker nej, att det är så ofta också... i mitt liv när jag möter andra, ja, men vänner och sådär som jobbar med helt andra saker. Mm. Så upplever jag i alla fall att jag gjort det en lång tid att många tycker om att prata sådana saker med mig. Och det handlar nog inte, det handlar om att vi får så mycket i det jobbet. Mm. Vi har reflekterat över väldigt mycket existentiella frågor.
Just det.
Sen har vi väl lite att bidra om folk börjar prata om kanske aktiekurser och annat.
Ja, så. Ja, men absolut.
Med
eller
andra
hur
saker,
man bygger hus till
typ,
exempel.
Så, då brukar jag men just de där existentiella frågorna, lite vad är meningen med det här, hur kunde det bli så här? Det jag upplever för att många säger, men den vill prata med mig om det. Och man blir ju väldigt sällan obekväm i de samtalen. För man har ju reflekterat över det. Och sen har man ju inte svaren. Men det har man också reflekterat över. Att jag har inte svar på det.
Ja, absolut.
Jag mötte en människa i ett sammanhang. Jag ska linda in det. För jag vill inte avslöja på något sätt. Med den här människan. Utan jag mötte en människa. Jag hade gjort en sak som då inbjöd till att. Att ja, men, prata efteråt då med mig så där. Och så berättar den att ja, men den har verkligen drabbats av livet. Och vi möter ju många såna här samtal, korta eller långa, bokade eller spontana. Och de flesta i ärlighetens namn så tar man wow. Och så går man vidare liksom.
Ja,
men den här människans liv har hängt kvar. Jag undrar egentligen varför det blir så vissa. Men den berättade så där att... den söker liksom ro för sig själv och började och sen var ganska snabbt och säger jag gillar inte att prata inför folk men kan inte du sätta dig på det? Ja visst, ta mig en stund och sätta mig med dig. Och så berättar den att ja, men redan från barnsben så hade den blivit utnyttjad på massa olika sätt, bott i fosterhem hela sitt liv och hela sin uppväxt och sen fått barn och barnet har blivit fråntaget den här personen och så. Sen hade då i och med allt det traumatiska så hade missbruk kommit in och sådär. Sen var det väldigt annorlunda med den här människan för den sa sin ålder och jag trodde att den var 15 år yngre.
Okay.
Och en sån människa brukar se 15 år äldre ut sådär. Den var väldigt fräsch och vi hade ett långt samtal om orättvisa i livet liksom. Hur kunde det bli så för den här personen? Och idag så bara, det var det som var så fint för många människor som har haft ett sånt liv, har blivit utnyttjad, blivit fråntagit sitt barn, har missbrukat, har kanske förlorat massa jobb och du vet sådär. Mm. Många är väldigt bittra på andra och bittra på livet. Men här var mest såhär, jag vill bara hitta en väg att jag ska bli förlåten. Och då snabbt såklart så sa jag såhär, men Gud har förlåtit dig. Men det svåra är ju att förlåta sig själv.
Mm.
Så det är det jag önskar. Och sen önskade den sig ett jobb då så att den kunde försörja sig den tiden det fanns kvar och välgång för sitt barn då.
Mm.
Så det var liksom noll bitterhet och det var kanske det som drabbade mig
ja,
sådär.
Ja, just
att,
det.
Wow, du har gjort alltså, 7 svåra år tänkte jag säga, fast hela ditt liv. Och ändå ja, skyll inte på någon annan. Utan så här blev mitt liv och nu önskar jag bara att jag blev förlåten. Det var också väldigt mörkt så att så, för den hade gjort mycket gott hörde jag också i livet och sådär. Varför är livet så orättvist egentligen?
Ja.
För livet är...
livet är ju orättvist.
Jäkligt orättvist.
Ja, alltså. Så är det, absolut. Man möter ju då och då människor som har... alltså man säger så här, hur kan det vara så att just den här människan har drabbats av allt det här?
Ja.
Det kan vara en som har det var någon som, jag vet inte vem, det spelar ingen roll... som jag hörde ifrån nyligen här, som hade träffat en person då, som hade först mist sitt barn i cancer. Sen mist sin man i cancer. Och nu själv hade drabbats av cancer. Och hoppades på att hon skulle då hålla sig vid liv. Men det var ju osäkert.
Mm.
Och det är en person. Alltså, jag hade en släkting också, hon är avliden nu, men... som fick liksom allt hände just denna person. Och jag var någon som en anhörig som sa att hon har svart bälte och var sjuk. Det var liksom hela livet så.
Mm.
Sjuk och sjuk och sjuk och sjuk. Mm. Och det drabbades av hennes saker runt omkring och sådär också. Och så tycker man nästa, då får man lite dåligt samvete själv ibland. Man tycker att ja, jag tycker att jag är illa behandlad. Och så har man i princip så
alla privilegier som finns, ja, ja, faktiskt.
Visst.
Nej, vissa människor öden blir man verkligen drabbad av och bär med sig. Och i det här fallet var det nog den här, det fanns noll bitterhet. Det var väldigt, det är viktigt för en också att få de här insikterna.
Ja, visst.
Mina små saker.
Jag har ju jobbat i många år i hemtjänsten och där träffade man ju människor av alla möjliga slag. Alltså verkligen, som hade varit med om väldigt mycket. Och vissa berättade och andra berättade inte. Men man visste ju att många hade väldiga förhistorier liksom. Som hade varit med om mycket. Det var ju mest äldre jag träffade, men några yngre också. Men mest,
och då
mest
en
äldre.
Tid där det inte fanns samma hjälp att få. Eller inte samma acceptans.
Ja, just det.
Är du en frisk människa, då ska du då inte gå till en hjärnskrynklare.
Nej, just det. Sagt just så. Det. Ja,
jag hoppas väl att den tiden ändå är på väg att förändras. Och har ju förändrats mycket, men förstår många i ditt arbete där då som i hemtjänsten, många obearbetade trauman som
absolut, ja. Absolut. Det var ju, kunde ju ta sig rent fysiska uttryck ibland. Jag vet att vi hade en person, den här personen är avliden sedan 30 år tillbaka, eller 20 kanske i alla fall. Men som hade haft sorger och det satte sig rent fysiskt i axlarna på den här personen. Och liksom, de axlarna åker upp och så spända liksom, så att den här personen gick på behandling inte för sitt psykiska dåligt mående utan för sitt fysiska. Fast egentligen kanske från början skulle det varit det psykiska lidandet som hade
orsakat,
som orsakat allting och som borde ha behandlats istället för att när personen har gått i 30 år, dragit upp axlarna just under det. Öronen, då blir det stopp liksom. Nu måste den här få massage och behandling av olika slag. Och då är det ju, och då sitter allt det psykiska fortfarande kvar liksom. Då försöker man behandla det här genom att knåda på axlarna liksom. Så att,
Jag tänker också det vi inledde här med den, det privilegiet man har att få prata om såna här saker och så. Det gör ni också ganska, man blir sällan obekväm med de där mötena också. Alltså jag förlikar mig, jag tror att när jag var yngre, kanske inte yngre och i med det och mer oerfaren, så har jag tyckt det var jobbigt. Man vill liksom hjälpa. Så.
Ja,
men,
precis.
Men nu är man såhär, jag har inga ord.
Nej.
Så. Men att livet är för jävligt. Alltså så, det är tufft liksom. Och att, det jag kunde flika, jag tror i alla fall, Gud, förlåt, det är dig så. Så att, eftersom den sökte förlåtelse, så att, får du hitta din väg att jobba med din egen förlåtelse. Men ändå skönt att man ändå är bekväm där. Det är ju inte lätt, jag ser inte att det är enkelt. Och det är inte att jag förringar det här på något sätt. Jag blev väldigt drabbad av burit med mig den här människan en tid nu, starkt så. Men det är ändå skönt att jag kan inte. Jag kan tipsa om att det här har vi i kyrkan, om det är den... Det kan jag. Men här var det, den ville ha ett samtal, den ville inte ha något mer heller, utan... Jag tycker det är gott också att man, mina ord behövs inte.
Och det där är ju något som man verkligen får lära sig under prästutbildningen också. Att själavård består till, jag vet inte, jag hittar på en procent nu, men 90% av att vara tyst liksom. Och det där var lite, blev en lite lustig situation under tiden jag gick på min utbildning. Så hade jag sällskap på bussen. Jag bodde i Stockholm och åkte till Uppsala. Pendlade då. Och jag hade sällskap på bussen av en annan som pluggade. Då, en studiekamrat då. Och den personen, vi då satt vi bredvid varann. Och den personen berättade att nu är det så här. Att det var en släkting som var allvarligt sjuk och sådär. Och den här personen pratade på liksom och berättade. Och jag tänkte, nej. Vi har precis fått lära oss att vi ska inte prata. Vi ska inte prata, utan jag ska bara lyssna. Och på till slut den här personen säger, ja, jag märker att du gör precis som vi har lärt oss. För den personen var ju lika medveten om det också. Att jag sitter där och lyssnar för att det är det vi har lärt oss. Liksom. Men det är ju också det som ger... För att det finns ingen anledning att komma och säga, ja, jag tror att du kan göra så här. Jag tror att du borde tänka så här istället. Ibland kan det vara rent
konkreta saker som man kanske har gjort precis det och vet att det här också, men då står det mycket, det här fungerade för mig. Kanske det kan fungera för dig.
Ja,
men den här människan jag mötte som har levt så mycket längre med och gått igenom saker som inte finns liksom för mig, så vad ska jag säga där?
Nej, det finns ju ingenting. Och det är inget som kommer helst för min del, det är inget som kommer i prästvigningen här att man blir klokare. Man blir inte klok för att man är prästvig liksom. Och man har inte svar på alla frågor då heller. Det är ju så, även om det skulle vara fint om man hade det, men det, så är det ju inte. Men faktum är, nu har inte jag, jag har ju samtal med, i samband med begravning, men jag har inte jättemycket folk som kommer i själavård. Jag har haft några stycken, men inte jättemycket. Jag tror att många andra präster har många fler sådana samtal. Men det har verkligen visat sig att det där med att man lyssnar, att det är det som bär på något sätt. Det var vid något tillfälle, tror jag dessutom att jag berättat om tidigare i podden, vid något tillfälle som jag fick ett besök som... Ja, jag kunde inte lugna den här personen. Jag försökte liksom, jag lyssnade först och sen så försökte jag komma med vissa råd och så här. Men till slut, så det som gjorde att den här personen till slut verkligen fann ett lugn, det var att jag kunde prata med en annan person. Och det var en ren praktisk sak, som att så här går det till, så här just kan det man göra. Och då kunde jag säga det, att nu har jag pratat med en som vet det här, och den personen säger så här: nej, men är det sant? Ja, men då kan jag sluta oroa mig för det. Ja, nu kan du sluta oroa dig. Varpå den personen verkligen blev lugn och återkom inte sen. Nej. Utan det var liksom, nu fick den här personen lugn. Där hjälpte det inte med att jag lyssnade. Men nej, annars så är det väldigt ofta så, bara man, att någon finns där och hör
och tar sig tiden. För att egentligen när jag mötte den här människan, så var jag egentligen på språng till nästa grej. Och så. Och hade, ja, men för jag tänkte att det bara skulle komma ett, ja, men tack för det du gjorde.
Så, ja, just det.
Tack,
just det.
Tack nästa. Så, ja. Grej. Men jag har märkt att det här ska ta mig tid. Det andra får vänta. Och det betyder oerhört mycket, tror jag i alla fall, för den människan. Och för mig också, för jag fick ju jag fick ju bära det här också med mig och lära mig någonting. Men det, ja, det är väldigt svårt alltså.
Ja, för där var jag med om en grej för nyligen här, för några veckor sedan. Och där vet jag fortfarande inte om jag gjorde rätt eller fel. För i förra avsnittet så diskuterade vi det här med prästers arbetstider och sådär. Att man måste kunna koppla av ibland, liksom, man inte... Ja. Ja. Han inte känns rätt. Nu var det så här att under min lunch så kom det fram en församlingsbo till mig. Och sa: jag måste få prata med dig. För jag känner mig så dålig just nu liksom. Och då sa jag: ja, jag sitter och äter just nu. Men jag tar det. Vi kan ta det efteråt när jag är färdig. Varpå den här personen gick därifrån. Och kom inte tillbaka sen. Nej. Efter. Personen i fråga lever. Jag har sett personen sen dess. Men den kom inte tillbaka när jag hade ätit färdigt. Då tänkte jag, borde jag ha rest mig från bordet och tagit det här samtalet nu? Därför att personen, ja, om den nu blev stött eller så, att jag inte kunde ta med den tiden just då. För det var då precis den. Men samtidigt så då kan jag få lite dåligt samvete för att jag inte reste mig. Samtidigt så kan jag känna att, ja, men jag måste ändå få äta min lunch. Jag måste få ha min mat. Liksom. Och jag sa ju inte, du får inte komma, utan... Om du väntar ett tag så hinner...
Nej, för det är väl skillnaden sådär. Att, nej, men jag har inte tid för dig.
Jag har inte tid att prata med dig.
Men, liksom. men du hade ju varit snabbt, svårt att ätit, så hade du ju antingen pratat med den då.
Absolut.
Och bokat om saker, eller bokat in den för ett samtal.
Ja, det var ju så. Jag gick ut och tittade efter
personen. Och så måste det ju kunna få fungera liksom, i ett liv. För det är ändå din profession.
Så. Ja, jo, men precis. Det kan inte...
Och sen kan det ju vara... Det, nej, men nej, precis. Och det här kanske blir lite löjligt, men det kan ändå ligga något i det om du då... Du har precis sett att du ska börja äta och jobba hela förmiddagen. Och så får du inte äta. Då kanske det inte blir ett superbra samtal.
Nej,
heller.
Nej, absolut.
Och du sitter och tänker på din äggsmörgås. Ja, eller vad som väntar, ja, vet jag inte. Men jag vet inte.
Var det en som har varit hungrig och försökt jobba och tänka, vet jag att det kanske inte är det bästa. Liksom.
Men alltså, och så blir man så sådär tagen. Hur kan en människa som jag mötte och som du har mött och jag har mött massor av också. Men det här var väldigt speciellt. Hur kan en fortfarande... ha en tro. Jag förstår inte det.
Och en
tro och viljan att göra liksom mer gott, fast ingenting har gjorts gott mot den.
Ja,
liksom.
Nej. Nej, då känner man sig också lite liten. Ja, futtig, så här att man säger att det är klart att jag tvivlar ibland, säger man. Säger, men vänta, vad har du för anledning?
Ja.
Vad har du för anledning? Det finns folk som kommer liksom söndag efter söndag och har varit med om så mycket fruktansvärda saker.
Ja.
Och ändå känner att men Gud finns, Gud lever, Gud finns för mig. Liksom. Och kan känna då en styrka i tron att om jag inte hade tron, då skulle jag... gått under. Så. Men det är väldigt... Det är stort att en sån... att tro kan finnas i det här. Det är så, man skulle kunna säga att det är så enkelt liksom. Ja, ni kristna, ni tror väl, allt är bra liksom. Då tror ni och då är det fint liksom. Och det är lätt att tro på Gud när allt går bra. Titta, solen skiner, det är fantastiskt. Vi kan gå ut och det är varmt. Och Gud finns i naturen, Gud är här. Och så här, och titta, och nu ringde min älskling. Och så här, Gud finns. Och så här. Men sen när det verkligen gäller så att, oj, nu fick jag en motgång här. Jag blev sjuk eller jag misste någon. Så här. Nu tappar jag tro. Men nej, ofta så... Mm. Ofta kan tron överleva det. Och då när man upplever det så kan man som sagt kännas lite futtig över ens egna små problem.
Vi lite på ämnet. Vi intervjuade ju för några veckor sedan Per Westblom, pastorn, pratade om sinnesro och tjänst. Jag pratade med en annan, kanske ännu mer insatt i sinnesro, om några frågor. Där frågan liksom kom upp. För de första tre stegen i det här 12-stegsprogrammet, det handlar mycket om att Gud kommer in väldigt tidigt, eller en högre makt. Och då kom den fråga upp så här, men den som inte har en tro, det blir ju väldigt svårt så. Det pratade vi lite om i podden också, att man ska ge sig hän, eller liksom... ge sig inför någonting som man inte tror och sådär. Och då var den väldigt klok så här, fast... Det är oftast, kan vara ännu svårare för de som är kristna och har ett missbruksproblematik eller vad det är, de ska gå igenom ett avstegsrörelse. För de har ju bett till Gud hela sitt liv.
Ja, just det.
Och inte fått hjälp då.
Nej, just det.
Det satte sig, det var väldigt intressant vinkel på det, att de har ju alltid bett och inte fått hjälp. Och lever fortfarande i det här mörkret, missbruket, vad det än må vara liksom. Och hur de då ska hitta en ny väg i sin tro att kunna ta hjälp av den högre makten som för att ta sig igenom det här. Det var intressant.
Det är inte lätt. Det är inte lätt att tro ju när alla gånger när det är som mörkast, men
och när man tycker att man har gjort allting också. Jag ber och gör det här och
gör rätt det, tycker man och lever på.
Och så landar man i sen när man har lite sundare tankar eller sundare, när det blir lite mer medvind, så ska jag säga att så här, men trons mysterium, vi förstår inte allting. Men det mysteriet kan man ju bli vansinnig på när man sitter i visst, det är visst, så jag menar ofta så här, men det är ju så här, vi vet inte allting och det accepterar man ju. Man förstår inte alla texter, man vet inte varför så. Men när det är så tufft, då vill man ju ha den här tydligheten.
Ja, det är klart. Visst, som sagt, jag brukar ju säga att man ser ju sällan eldskrift på himlen. Nej, liksom. Men ibland skulle man vilja göra det.
Visst.
För att, är det här rätt? Finns det någon möjlighet? Finns det hopp nu? Jag känner mig nere i botten. Finns det hopp? Då hade det varit fint om det kunde vara tydligare att det kom en... Ja, du är här. Jag är här. Jag ser dig. Eller jag leder dig. Eller
nästan oavsett om folk... när jag är förebedjad i olika sammanhang. Så oavsett vad folk kommer med nästan. Så brukar jag... Och det ber jag för folk att Gud ska vara dess kompass. Alltså en vägvisare på något sätt. För det... tycker jag, det tror jag och tycker genuint oavsett vad man är, det är det man ofta behöver, den här vägvisningen liksom. Och att det på något sätt då ska vara någorlunda tydligt, att man ska se den här kompassen och känna den, just att hit dit ska jag gå nästa steg liksom. Och bara för att man har en kompass, eller det blir ju inte saker lättare. Alltså, jo, det blir lättare att du har en väg att gå, men det blir inte mindre smärtsamt.
Precis.
Du ska ta dig igenom den här lavan, men du vet i alla fall vilket håll du ska gå åt. Det kommer att göra ont i fötterna när du ska studsa fram där, men du har ändå någon pil att följa liksom.
Intressant det där, jag tänker på det nu, ska jag vara lite självutlämnande här, men inte så mycket, så jag tänker inte berätta exakt detaljer, men en gång för inte allt för länge sedan så var det en sak som jag ville väldigt väl, väldigt gärna. Och väl.
Ja.
Och jag bad till Gud varje morgon. Men om det är möjligt, gör så att det blir så här. Att det här händer mig. Men om du inte vill att det ska hända mig, så gör så att jag inte blir bitter.
Ja, just det.
Och så sa jag hela tiden. Du gör så att det här händer om du kan, om du vill, om det är rätt.
Om det
är
så det ska vara.
Ja, om det är så det ska vara. Och om det inte är rätt, om det är fel, gör så att jag inte blir bitter för det. Och det här hände inte och jag blev fruktansvärt bitter. Och jag levde i denna bitterhet och jag har väl inte riktigt kommit ut denna bitterhet än. Och där var det lite svårt, för jag tänkte, men jag kunde väl åtminstone ha fått bönhörelsen att jag inte blev bitter. Om jag åtminstone hade sluppit det bittra. Men jag tror ju fortfarande, det är inte så att jag tror att Gud har övergett mig. Eller liksom, Gud finns ju där. Men
ser det.
Ja, precis. Gud står och tittar mig över axeln nu och hör vad jag säger. Där var det egentligen, det svåra var egentligen det här med att, varför?
Men det var ju en väldigt klok, klok insikt av dig. Det var ju steg, det var ju 2.0 i bön, att vilja ha någonting eller att någonting ska någonting ska ske, att, för det är det man alltså ofta kan, ja, men ofta kanske vill ha någonting. Ni vet inte vad det här var, men om du är sjuk så vill du bli frisk, punkt och amen. Men andra saker kan det vara, jag vill ju komma dit. Men om inte det är det som är meningen, så låt mig bara slippa känna ångest för att jag inte gör det.
Ja, precis. Och jag tyckte att det var liksom en... Och det är så jag tänker också, liksom överhuvudtaget. Om du tycker att det här är rätt, så hjälp mig med det här. Liksom. Men
det är ju bara att du startar varje morgon med den bearbetningen gör ju dig gott.
Ja, just det.
Sen kan det ta lång tid.
Ja, visst.
Och det är något man inte vill, så är det ju att saker ska ta lång tid när man inte mår bra.
Nej, men så är det verkligen. Ja. Så är det verkligen. Jag har ju
precis, och så vill man ha ett någonting i den här kompassen. Ett datum eller någon tidsram.
Ja, visst. Visste man det? Ja, visst.
Vi säger att nu så här, men jag skulle vilja bli präst.
Ja.
Och så är det, ja, men om 10 år kommer det. Ja, men då har jag något att förhålla mig till.
Ja, just det. Ja, precis.
Men,
eller rent fysiskt. Alltså man mår psykiskt väldigt dåligt till exempel. Eller fysiskt. Ja. Alltså jag är sjuk. Ja. Jag kan inte gå. Ja, men om 3 år kommer
det. Om du gör den här rehabiliteringen i 3 år, då kommer det bli bra. Då har man ett mål. Men är det där...
Ja, kanske inte.
Hallå?
Vad är Gud någonstans? Eller som, hallå? Du, visa mig något så att jag orkar liksom.
Ja.
Nej, det är svåra frågor, verkligen.
Ja.
Ska vi byta ämne
lite? Ja, vi byter ämne.
Jag har lyssnat på, eller jag håller på att lyssna nu på, för jag vet inte vilken gång i ordningen, Jonas Gardells bok om Jesus heter den.
De har startat en podd också.
Ja, Mark och Jonas. Jag har inte lyssnat.
Nej, jag har bara läst den. Det stod en rolig... Mark sa någonting... Jag går med en pensel och Jonas kommer med en ångvält. Men han menar på att han var lite så... Ja, han kom fram där lite försiktigt.
De är väldigt olika intensitet, kan man säga. Så här.
Gud,
Nej, en gång, när jag var liten så hände det här med mig, där jag bodde i förorten. Men Jonas, vad håller du på med? Varför säger du så mycket nu på en gång? Det är skillnad på deras intensitet, verkligen.
Det var bra imitationer på det.
Jag körde det som telefonsvarare vid något tillfälle, kom ihåg. Mark och Jonas. I alla fall så läste jag, det är en ljudbok då. Han läser den själv, Jonas Gardell, boken. Om Jesus. Och han har skrivit en bok som heter Om Gud och en som heter Om Jesus. Och den här var ju omdiskuterade, men han har verkligen ägnat många år åt att forska i olika saker och läst andra forskare, kanske framför allt och så. Och skrivit den här boken. Och jag har ju, till min teologi har påverkats en hel del av det här. Och det märker jag ännu tydligare nu när jag lyssnar om den igen, för jag är som sagt, jag åtminstone tredje gången är det jag hör den. Kanske mer, men åtminstone tredje gången. Men det som är, att man får en ny liksom Jesusbild här, som jag vet inte vad jag egentligen vill att det ska leda fram till, det jag säger nu, men han gör Jesus väldigt jordnära, Jonas Gardell, och det menar han sig göra genom att ha studerat texterna såklart, men också forskning kring det här och forskning kring hur samhället var då och så. Att han menar att Jesus, för det första är det inte självklart att Jesus var snickare. Vi brukar säga att alla snickarna vi kallat honom för, att Jesus är snickare och att Josef var snickare. Utan att det ordet som används för snickare där också kan betyda vanlig träarbetare. Alltså något som är mycket mindre glamoröst, om man säger, en snickare. Man tänker sig en snickare, han står och gör bord och stolar kanske, eller fina hus eller något sånt liksom. Men en träarbetare, ja, jag vet inte exakt vad en träarbetare skulle ha, men att inte alls på något, det handlar inte om någon fin snickeri, utan kanske grova saker liksom, jobba. Och det var en person då som inte stod särskilt högt i samhället. Okay. Liksom.
Ja, ja, ja.
Och att sen så har jag han olika tankar om att hur en människa bör ha varit på Jesu tid. Och det har vi varit inne på förut, vet jag. Att jag förmodligen så, han kunde kanske inte läsa, han kanske var tandlös, ja, och han kanske såg ut på en eller andra sätt. Mm. Det kan vi lämna därhen, för det vet ingen, inte Nej. Vi heller, och inte han. Men att han förmodligen var ganska fattig, det var det. Och det kan vi väl läsa oss till också, att han inte hade så mycket egendomar. Men när Gardell pratar om det och skriver om det, så tar han liksom fattigdomen till en ny nivå. Att det verkligen så att han var en av de allra mest fattiga och liksom utstött. Alltså när han talar om hur viktigt det är att ta vård av de fattiga, så gäller också sig själv han talar om, menar Jonas Gardell. Där. När Jesus liksom inte bara att han kommer där som en vänlig själ som ser de utstötta, utan att han faktiskt själv är en del av de utstötta. Och det kanske man inte, ja, man säger att ja, nej, alltså, men inte
nej,
inte,
så tänker inte jag ändå, min nej. Bild, utan jag har alltid sett som en, jag vet inte vilken typ av snickare, men här blir ju en lägre rang. Och så
ja,
har jag
just
tänkt
det.
Att det är klart att han också var i samhällets utkant.
Ja, så. Just det. Och precis. Och det, här är,
och det gör det ju ännu mer större bedrift att ta sig
verkligen
så verkligen. Långt. Liksom.
Och sen så är han
också för att hjälpa sig själv då.
Ja, precis. Att han talar om sig själv.
Det är det jag menar, liksom. Som det är ja. Än mer, eller än mer mänskliga.
Ja, liksom. Det är en mycket mänskligare Jesusbild. Sen som man kan diskutera fram och tillbaka. Men jag blev väldigt fascinerad av den här tanken på att Jesus faktiskt är en själv en av de allra mest utstötta liksom, som går där, han samlar sina och han samlar sina lärjungar omkring sig som lyssnar till honom, men och de är i samma samhällsklass som han liksom. Det här är det bottenskrapet liksom, det lägsta man kan tänka sig. Han har verkligen inte bara som han säger, inte bara fattig utan helt utblottad, äger ingenting. Och han säger ju också att i texterna, vilket Gardell hänvisar till också, är att ja, djuren har en kula att vila eller att gömma sig, eller hur det nu står, och men människosonen har inte ens någonstans att vila sitt huvud, alltså ungefär så. Att han verkligen, Jonas Gardell verkligen tolkar detta bokstavligt, han har ingenstans att vara, utan han vandrar omkring och så kanske han är övernattar hos folk och så, men han har ingenstans, det finns inget, han är en av de allra lägst på samhällsskalan liksom.
Ja, han har inte råd med någonting.
Han har inte råd med någonting.
Varken husrum eller mat då. Om man är enligt om
det är enligt
det
här
bilden.
Det är en spännande. Det är jättespännande.
Ja,
och sen är det andra. Det här har vi också varit in och snuddat vid, det vet jag. Att Jesus är inte vår samtida. Alltså vi har så lätt att tro att ja, men Jesus, vi ser Jesus som om han skulle leva idag, och det gör han ju på ett sätt, men det är Kristus vi talar om. Det. Men att Jesus, den historiska Jesus, är inte vår samtida. Han hade sina föreställningar om världen som han inte skulle haft om han levde i
världen
idag. För att man tänker så, ja men Jesus visste allt vad som skulle hända. Jesus var gudomlig, Jesus kom från Gud, eller Jesus var Gud. Och med det så hade Jesus koll på allt. Men enligt Gardell då, så det hans Jesusbild är en annan. Att Jesus är verkligen ett... Men vi tänker om den här nu fattiga, utblottade träarbetaren som har sin bild av världen. Så här ser världen ut. Jag lever i den här världen. Gud finns med mig. Men världen är platt. Alltså jorden är platt. Bara en sån sak. Ja, men Jesus det hade inga mera kunskaper än
nej.
I de frågorna. Just. Än någon annan vid den tiden i Jerusalems trakten för 2000 år sedan. Och man tänkte att, och man levde i det här att världens sista tid ändå är på gång. Jesus är väldigt, som Gardell säger, han hade bråttom. Han ville att folk skulle lyssna nu. För snart så kommer Gud snart är det världens sista tid. Det här är bråttom, ni måste lyssna på mig nu, ni måste följa mig. Det är väldigt viktigt att ni gör som jag säger och följer mitt exempel, för snart är går världen under. Liksom. Att Jesus hade, han säger också att kristendomen är en Ja, han kallar det för apokalyptisk religion, alltså det vill säga att man är på väg mot världens sista tid. Det är det man talar om. Det är det, menar Gardelli, det viktigaste i den tidiga kristendomen är just att världens sista tid är nära. Kom, rädda er, för det här världen snart tar snart slut.
Ja.
Därför är det viktigt att ni kommer och följer det här. Ni måste höra budskapet och följa det liksom. Och därför så ber vi också i vår fader, låt ditt rike komma. När man ser det på det sättet så är det liksom att ditt rike kommer nu. Vi tänker ju nu att i texten står ju också, i bönen står ju också, förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det här är viktigt i det här sammanhanget, menas Gardelli i den här boken då, för att det här händer snart.
Ja.
Vi måste förlåta varandra nu, för snart går världen under.
Ja. Inte om 30 år,
utan nästa vecka, eller ja, så. Ja. Inte någon speciell tid. Och han säger också, därför har kristendomen är en väldigt, på det sättet, väldigt misslyckad religion, menar han. Han är ju troende själv. Men han säger att kristendomen är misslyckad därför att de trodde att världen skulle gå under, men världen har fortfarande inte gått under. Nej. Och man måste så småningom då hitta på förklaringar till varför världen inte än har gått under och varför Jesus inte har kommit tillbaka och så vidare. Men håll med om att det skapar
det är väldigt
en ny...
svindlande. Det är väldigt svindlande. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag skulle vilja höra det här.
Ja, alltså jag kan verkligen rekommendera att man läser eller lyssnar. Det är nu, Gardell har ju en väldigt speciell sätt att berätta och jag blir väldigt fascinerad av hans sätt också att
framställa
det.
Men det betyder ju också här, att lärjungarnas uppdrag var ganska påskyndat.
Ja, gå ut och gör det här nu.
Ja.
Det är inte sen utan nu, för världen går under.
Folk till lärjungarna döpt dem. Så att de är döpta när apokalypsen kommer.
Ja, just det. Ja. Sen så har vi ju fortfarande...
Men, ja.
För texterna är ju... Man kan ju, om vi nu ser den här bilden, Jesusbilden framför oss, att den här utblottade predikanten som går här och räknar med att snart är världen borta. Vi måste lyssna nu, måste förlåta varandra nu. För snart kommer Gud att ta hem oss, liksom. Sen så står det ju, jag är med er alla dagar till tidens slut och så vidare. Det finns ju andra texter och Johannes evangelium, då har vi ju, det är svårt att, tycker jag, koppla Johannes evangelium till den här Jesusbilden.
Det
ja. Och det är ju så att när Johannes evangelium skrevs så hade Jesus varit död i många år. Och där har ju då den kristna kyrkan redan börjat bearbeta det faktum att faktiskt gick inte världen under. Så att vi har ju egentligen inte, för han ägnar mycket uppmärksamhet åt att fundera kring vad är äkta Jesusord, finns det äkta Jesusord i Bibeln och så vidare. Och hur kan vi veta och sådär. Och det absolut, det, alltså det som Jesus verkligen har sagt, vi vet ju inte exakt vad det var. Och det blir liksom som sagt, det blir en annan Jesusbild om man ser den här Jesus på ett sätt större liksom, än han talar om sig
mer,
själv och till
ännu mer själv, större liksom. Prestation.
Ja, men
om jag menar bedrift då, eller så.
Ja, just det.
Att lyckas just det. Då om du för det, jag tänker inte, jag tror inte alltid, men man lurar nog sig själv när man tänker på sin Jesus.
Ja.
Att han var för mer än vad han var.
Precis,
liksom.
Precis.
Och är det så att han var ännu lägre, alltså verkligen bland de lägsta, då är det ännu större att verkligen få sin röst hörd.
Ja,
det har man ju alltid varit inne på. Det är en man av folket och
absolut,
är lärd
absolut.
Och så. Men här, det
är ett snett till. Ja, precis. Det är verkligen det.
Ja.
Det är inte...
Och det mänskliga blir att det var också för alla andra, men också för sig själv.
Ja.
Så. Det blir ännu tydligare på det på något sätt. Men jag har en fråga då här. Hur tänker han då kring, för att vi pratar om att Jesus levde sin samhällstid och det är självklart och visste det han visste utifrån det man visste då i världen, att han inte hade koll på allt som skulle hända. Men de grejerna som står skrivet väldigt tydligt att han hade koll på då, hur har han någon tanke där? För det är väldigt intressant då att veta, jag menar att när han säger på återkommande snart ska jag ta sig ifrån er till sina lärjungar och sådana där bitar att jag ska hem. jag ska upp igen. Nej, men så. Det var en fråga du inte...
Precis. Nej, men jag tänker så att jag tror att Jonas Gardell är väldigt... Alltså han är väldigt... Hans ärende egentligen med boken är väl just detta att få ner Jesus på en rimligare nivå, ja, eller hur man nu ska, ja, säga. Alltså det, han vill visa, det här vet vi, det här vet vi inte. Förmodligen så var det så här, Jesus, det finns mycket som tyder på att det var så här, att Jesus var utstött och det är så. Mm, mm. Så. Och att mycket av det som finns och som vi har i den kristna tron kommer inte ursprungligen från Jesus själv, utan från den tidiga kristna kyrkan, från Paulus till exempel. Han säger bland annat att Paulus skriver väldigt mycket om vilka som inte får tillhöra Guds rike. Och då räknar han upp bland annat sådana, menar Jonas Gardell, som Jesus själv var väldigt noga att tala om, att de här hör till Guds rike, de allra mest utstötta och så vidare. Så jag tror att han säger på det sättet, mm, att Jesus visste inte så mycket som vi hoppas och tror att han visste, utan att en del av det som vi har lagt i Jesus mun, mm, har kyrkan gjort det. Sen, ja,
mm, det är också intressant att vara 12-åringen i templet.
Ja, just det.
En av de
just
första det. Delarna av, mm, av Jesus när han inte är nyfödd.
Ja, ja, just det.
Så han undervisar, ja, i templet. Vad händer där då?
Mm, mm.
Det skulle vara intressant och se vad det blir. Det skulle bli stora rubriker, men det skulle vara intressant om Jonas Gardell fick göra en Jesusfilm.
Ja, just det.
Och då göra Jesus, alltså utseendemässigt, till så som hans,
ja, ja,
Jesusbild är.
Mm, mm.
Att det är inte den här vackra mannen som, ja, det är i alla filmer.
Ja,
och så,
just det.
Utan
just
en sliten, kanske ett par gaddar bara. Och,
ja.
Och risig liksom på det sättet. Alltså,
ja, ja, just det. Ja, men precis. Ja, visst.
En annan bild.
Man får en annan
sen behöver man inte liksom hålla med om en bild. Det är inte det som
nej,
är.
Utan nej, bara nej, få, nej, precis. Ja, jag vet inte vad jag tror och
nej,
inte
jag
tror
heller. Jag det här. Jag tycker bara,
det är bara så fruktansvärt väldigt fascinerande.
Och det här måste jag förkåpa.
Ja, ja, som sagt, jag kan rekommendera verkligen, ja, att antingen läsa eller lyssna till den här boken. Jag tycker den är väldigt, väldigt spännande.
Ja.
Som sagt, sen behöver man inte köpa alls hans resonemang. Det säger han också. Hur många gånger
som
helst. Han pratar om någon pastor som säger att tro inte allt jag säger, och han säger likadant själv, tro, ja, inte allt jag säger, nej, utan tänk själv och liksom, ja, leta själv och så här. Men han det här är hans förslag på hur man,
ja, men för tänka. I många sammanhang, då målas ju Jesus upp som något helt annat.
Ja, ja, men verkligen att om du tittar på en klassisk Jesusbild liksom, ja, i konsten eller de här gamla skolplanscherna, ja, som man kan se framför sig med någon Jesus med någon fin blå klädnad, ja, och röd mantel eller så här. Ja, men det stämmer inte så väl överens med Gardells Jesusbild, mm, här. Och jag är ju böjd att tro att där ligger Gardells Jesusbild närmare verkligheten än den här. Det är svårt att se att den här mannen som gick som kringvandrande predikant i Nazaret och Galileen och så här, att han skulle vara, se ut på det sättet och vara klädd på det sättet, utan ja, om han var tandlös eller inte, det vet jag inte, och det spelar ingen roll, men förmodligen så har man, alltså, jag tror att vi vill att Jesus ska se ut på ett speciellt sätt, och man förskönar det här. Kan det verkligen vara så att Jesus var,
men det är också, nej, precis. Men det har väl också varit en viktig del i förkunnelsen. Alltså en trovärdighet, mm, att, ja, men Jesus kunde mycket mer.
Ja, ja, visst.
Framställde sig. Visst. Men det vet vi ingenting om heller. Alltså, nej. Så. Det här, nej, är en bild, och det kunde lika vara så att han visste allt.
Ja,
men så
sparade, ja, ja,
han saker för sig själv. Och så, ja, sa han, nu yttrar jag för de här grabbarna.
Ja, ja.
Nu är min tid.
Absolut, ja, visst. Så det är
också en,
det är också en bild som är tänkbar. Ja, vi vet, ja, ju inte vilka som,
nej,
är rätt. Ingen vet ju. Men det är fascinerande.
Men det är viktigt, tänker jag, att ta till sig på olika sätt.
Ja.
Och problematisera för sig själv.
Ja, för att vi ska inte tro att vi vet hur,
nej,
Jesus var.
Nej.
Alltså på det sättet,
nej,
att vi vet. Vi,
nej,
vet,
och det är en av de sakerna liksom som stör mig mest. Oavsett trosamfund, men det är ju här som jag är,
ja,
att när folk säger, så här var det,
ja,
nej, och när folk står och säger det till unga människor eller till folk som är nya i tro, och, ja, det kan vi ju, ja, vara vuxna också, men så här var det, ja, det kan bli galen,
ja,
för, nej,
ja,
det kan du inte veta, du får gärna tro så, men, ja, då ska det vara tydligt, så här tror jag,
ja,
det här är min bild.
Precis.
Och då får du säga vad du vill, alltså,
ja,
faktiskt,
ja, just det,
om du,
jag tror att det är så här,
tror jag. Ni kan välja att tro så. Sen är jag också så, ibland så vill man ha tydliga svar. Men,
ja, ja, men, visst, absolut. Men som du säger, det här är viktigt, ja, alltså, att, ja, vi inte ska Jesus blir för liten om vi låser in Jesus i en burk. Ja. Liksom, så här, här så skriver vi en liten burk, så skriver vi Jesus på burken. Ja. Så, ja, men här, här har vi Jesus, ingen annanstans. Så liksom, det är som med Guds bilder också. Gud finns i den här lilla asken, men ingen annanstans. Utan bara så här, precis som vi föreställer
oss. Väldigt intressant. Liksom. Väldigt intressant. Vad är det för andakt?
Jo, den här gången så är det bönsöndagen faktiskt. Och temat är, rubriken är bönen.
Ja, men bra.
Ja, det harmonierar heter det kanske. Väldigt bra. Jag läser ur Lukas evangelium.
Innan du börjar med det. Läs först.
Okej. Lukas evangelium. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer?
Mm. Vi hade ju en sån här konfagudstjänst för en
kort tag sedan. Ja, just det.
Det har vi inte nämnt här.
Nej.
Och då var ju temat bön.
Bön, ja.
Mm. Så lovsångerna och så handlade om bön. Och så,
just det.
Och så din predikan som var lysande.
Du hade
verkligen fingret precis på det hela och träffade exakt rätt i målgruppen. För det är en svår gudstjänst på det sättet. Det sitter 300 konfirmander och ledare. Som är, ledarna kan vara intresserade, men konfirmanderna sådär. Och de är mer spännande att titta på varandra. Men du fångade dem verkligen med, och gjorde det väldigt tydligt med bönens så. Det var djupt imponerande. Det var verkligen spot on. Och jag tänker att det var så himla tydligt. Du pratade om att inga böner då så här, klassiska saker, men ändå viktigt till att det, att de ropas inte ut i ingenting liksom.
Nej, just det, det sitter någon och, vi tror att vi sitter någon och lyssnar. i andra änden så.
Precis. Så mm. Och att böner kan bes på helt olika sätt och att det kanske då var olämpligt att skrika ut sin bön på ICA för att det skulle bli konstig stämning. Ja. Men det kanske går bra om man står ensam vid en sjö. Det var väldigt snyggt.
För det var intressant där för att det kan hända saker i en sån här, när det är 300 kyrko-ovana ungdomar där. Så var det ju under den här predikan så var det ju två stycken som räckte upp handen.
Ja, det var också väldigt roligt.
Och jag sa inget, jag frågade inte. Men sen kom jag och satte mig bredvid dem.
Ja.
Och då sa de så här: måste man be tyst?
Ja.
Och då så sa jag: nej, man kan be högt om man vill. Och det var sen så tog jag upp det då när jag kom upp och hoppade upp nästa gång. Just så det. Sa jag det, att man behöver inte be tyst. Man kan be högt eller ja, så.
Det är väldigt roligt i den där gudstjänsten också. Nu var det lite sidospår från bönen i för sig. Att man får applåder.
Ja, just det. Ja, precis. För att det var lovsång för att applåder.
Applåder.
Ja.
Det finns en annan kultur. Och den är fin.
I den här sammanhanget är jättefin.
Och att de räcker upp handen inför 300 stycken. Måste man be så?
Ja. För då det är roligt. Den här gudstjänsten är totalt förvirrad på ett sätt, men rolig.
Men rolig. Alltså, du satte den verkligen om bönen. Vad kan vi säga mer om
ja, det här är, jag tycker det här är, för det första tycker jag det är ganska roligt text.
Ja.
Alltså, han är så trött på den här änkan som kommer och tjatar den här domaren. Så att, hon pinar livet ur mig. Jag, hon får vad hon vill.
Ja.
Och det här är en liten rolig bild att tänka sig av Gud också. Liksom.
Ja.
Att, för Jesus säger, ja, men om ni ber till Gud varje dag så får ni det ni vill. Nu vet vi att det kanske inte alltid blir som vi ber om i alla fall. Men bara tanken att Gud sitter där så här. Ja, men jag hör. Nu har du sagt det här varenda dag, men jag vet. Men då ska man fortsätta till Gud har tröttnat. Ja. Liksom verkligen, man tröttar ut Gud med sin bön. Jag tycker det är häftigt att tänka sig att man... Ja, men tjata. Man ska tjata på Gud liksom.
Ja.
Men man kanske tänker alltså, nej, jag ska inte säga det här en gång till. Jag har ju sagt det så många gånger. Jo, men kom fram med det. Säg det.
Kom, kör igen.
Kör igen. Det är för Gud har... Ja, trötta ut Gud.
I samma gudstjänst så har ju du skrivit en teaterpjäs.
Ja, just det.
Vid himlens portar.
Mm.
som handlar just det, att det är en person som kommer till himlen och möter Sankte Per-figuren.
Ja,
och säger som, jag ska inte vara här. Jag har ju aldrig bett, liksom. Mm, och så tittar Sankte Per sin dator. Ja, men det här datumet så uttryckte det att måtte det inte gå något fel nu för mina barn.
Eller ja, just
var det. Så, måtte det gå rätt och hit och så. Att det också är en bön. Och så slutar den så himla roligt. Det är ju på det. Kom igen nu, för Gud behöver någon som tjatar liksom på.
Ja, just så. Det. Man behöver någon som säger emot.
Ja, men lite sådär. Ja. Nej, men att man gör det ju så himla svårt med bönen. Man tänker att det ska vara de här stora. Och även en kristen som har varit till det och vet, och du som undervisar om, då säger att en suck är en bön. Mm, ja, men så. Mm. Men jag tror inte du själv tänker det så.
Nej.
När du undervisar så kan du säga, men det behövs inga stora ord. Och du använder kanske inga stora ord i din egen bön, men du har ändå en avsatt start och mål.
Ja, just
alltså,
det.
Så, nu, så, och amen.
Ja,
så.
Precis.
Tänker absolut. Det i alla fall, liksom. Ja. Men att det är mycket enklare än så. Att,
det är mycket enklare
våra, än så. Till och med våra suckar så tas ju någonstans.
Ja, precis. Det är ganska fantastiskt faktiskt.
Ja.
Vi behöver inte.
Men det är en fantastiskt rolig bild det här.
Ja.
Nu orkar jag inte höra det en gång till. Okej. Okay. Det är nästan protokoll och sen en sån här stämpel. Godkänd.
Ja,
och sen nästa.
Åh, äntligen.
Ja, nu kan sluta tjata om det här. Ja. Så. Hörde, vad sjunger du för oss?
Jo, jag tänkte sjunga Du är en bön.
Ja, den passar ju perfekt på.
Ja. Och nu ni som eventuellt är ungdomar och lyssnar på det här, ni är vana att den här spelas på ett speciellt sätt. Jag spelar på ett helt annat sätt.
Ska det gå bra?
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag öppnar det rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker, hör mig. Du är en bön. Gud är din bön. Låt oron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan. Du är en bön. Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag vågar den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten som kallar dig, följ mig. Du är en bön. Jag är din bön.
Tack så mycket för det, och tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner. Hörrni, kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!